Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jaha.
Har du någon
till sängs
kudde?
Med till sängs. Anna och San.
Ansan.
Här ligger vi i din säng.
Ja, och vi har konstaterat att vi har likadana överkast.
Mm.
Men du gillade mitt mer.
Ja, men det är väl kanske nyhetens behag också. Du har ju ett hallonrött och jag har ett liksom mer grisrosa. Jag älskar ju mitt grisrosa också, men det här är magic. Det är sån jävla härlig färg det här tycker jag. Hallonröd. Mm.
Hallon. Du, mycket händer. Det känns lite konstigt med den här våren, för den kommer aldrig igång. Och det gör mig frustrerad. Men du skrev på din Instagram då, nu känns det som energin kommer tillbaka. What's the secret? Eller var det bara lögn?
Nej, det är inte det. Jag har faktiskt senaste tiden funderat på om jag är så här. Jag kanske har en så här årstidsbunden deppighet liksom. Jag tycker ju att mars är den svåraste månaden. För mig så är inte det så svårt att lista ut vad det beror på, eftersom min mamma dog i mars. Mm. Och det är som att kroppen ställer sig in på det på något sätt där i februari, mars. Men sen är det ju också att så här, hela liksom julen klarar man av, för jag älskar hösten, jag älskar att gå mot mörkret, och så toppar man det på något sätt med julen.
Mm.
Men sen är det bara en sån jävla uppförsbacke rent ut sagt med januari, februari och mars. Mm. Som aldrig kommer igång och så här. Men sen är det någonting när ljuset kommer, och det är lite grann som Edith Södergran, eller var det Karin Boye, var det väl?
Karin
alltså
Boye.
När knoppar det gör ont när knoppar. Ja, att det är den här förändringen, för jag brukar tycka att våren kommer och gör anspråk på mig på ett sätt som inte jag alls är beredd på. Man är i någon slags idekänsla och man är helt slut i kroppen, man har D-vitaminbrist och fan alltså måste. Men i år har jag bara, jag har blivit pigg med ljuset. Och jag bara känner så här, fy fan vad härligt. Jag har varit så jävla trött och energi lös och initiativlös. Vet man inte kommer på idéer och sådär.
Ja, jag fattar. Mm. Det är ju hemskt.
Mm, det är vidrigt. Men, eller så jävla vidrigt är det väl inte. Jag tänkte, alltså man, var sak har vi sin tid. Det, man kan inte vara en så här konstant energispruta heller. Det är klart att det tar slut mer eller mindre några gånger varje år tycker jag. Och man behöver tid för så här vila och kontemplation också. Men ja, jag tycker det var en lång, segdragen jävla segperiod här.
Jag var ju på Camilla Läckbergs premiär av hennes nya film Glaciär igår.
Ja!
Ja. Och då tänker jag så här, till slut så måste ju, alltså branschen måste ju hitta på något.
Mm.
Den kan liksom, det är ju sådana jävla kultur demonstrationer i Frankrike nu. De bara så ockuperar teatern och säger så här, fan, nu får det räcka liksom. Mm. Det här går inte. Det är så många människor, det är så mycket som kulturen liksom, den suger in människan, tror jag, utan att många vet om det. Mm. Och jag tänker också det, MeToo, så var ju alla som jobbade inom kultursfären som fan, de åkte hårdast alltså.
Mm.
Kockarna, journalisterna, bla, det var många som så här, oj, de bara smög emellan liksom. Men just det där att det är ju det som håller, som gör ett, vad ska man säga, som, det är ryggraden på något sätt.
Mm.
I ett samhälle just det.
Eller är det inte ett samhällets själ på något sätt?
Jo, det kanske är.
Ja, och det är härligt med Frankrike, för att jag har ju faktiskt något som fick mig på fötter efter mitt liksom depressionssegeri. Det var en så jävla bra serie som heter Ring min agent.
Just det, den tipsade du mig om.
Ja, men den är så jävla underbar. Ah. Den säger allt. Jag känner efter den serien att jag vill bli ett skådisagent. Jag vill flytta till Paris. Jag vill liksom bli fransk. Helt och fullt. Men... och bara deras så här... Dels att de har hela... Alltså deras... de är då... skådespelaragenter och regissörsagenter. De handhar allt som har med film och teater att göra. Och det som framgår, och det här är ju en Netflix originalserie, och alla stora franska skådespelare spelar ju cameo-roller av sig själva.
Ja, ah, just det. Ah.
Och så gör de liksom, det här är ju en humorserie, en dramakomedi kan man säga. Men det som är så härligt, det är att så här, Det verkligen framgår att i Frankrike så är konstfilmen det stora.
Ja, ah, okej.
Okay. Liksom, det är... De är såna jävla konstälskare och kulturälskare i Frankrike. Och det tycker jag man märker av var man än är i Frankrike. Så är det liksom... Det är små skulpturer och det är små gallerier överallt. Ah. Har du varit i Saint-Paul-de-Vence någon gång? Till och med liksom den mest så här, rå... kommersiella lilla jävla franska byn är ändå helt genombesudlad av konstverk. De är inte snygga, de är inte fina alltid. Men det är ändå så här, det är konst till varje pris. Det är någonting härligt med det.
Ja, så att jag förstår att det känns liksom på något sätt mäktigt att liksom kulturdemonstrationerna börjar där. Men
Det känns bara helt självklart på något sätt.
Ja, men det som hände då var dels att jag hade med mig min 15-åring och min blivande 7-åring, Bobo och Dante. Och Anita hade med sina barn och Klara hade med sina barn. Så det blev en liten gathering.
Mm.
Men så kom man då, man fick olika slottider, så vi kom sist och kom lite sent. Och så kom jag på att man måste ha med sig en blomma.
Mm.
Och så var vi där på Haymarket där hela filmen utspelar sig. Och så liksom springer jag ut och så har de redan packat ordning och allting. Så jag köper alltså en grotesk blombukett. Alltså det är, liksom, det är som att du fyllde 50
ja,
gånger 100. Du vet, det är så stora rosor och det är ryschpyr. Så jag kommer liksom som att jag är hennes absolut största vän och fan. Jag var så här, oj, grattis till premiären typ. Då fick man då, filmen utspelar sig ju på Haymarket. Mm. Den handlar ju om...
Den är inspelad där.
Ja.
Alla som följer Läckbergs Instagram vet ju att hon jobbade nattskift typ på Haymarket. Och spelade in då den här filmen som ju är den första filmen i hennes eget produktionsbolag, Bad Flamingos.
Just det. Mm. Bad Flamingos. Finns det något uttryck som heter så?
Hon verkar ändå besatt av flamingos, och jag har funderat mycket på det, om hon vet att en plastflamingo i trädgården är en symbol för att man är en swinger.
Ja.
Visste du det?
Ja, det har du sagt till mig.
Det är så sjukt.
Jag har ingen trädgård.
Om det stämmer. Snälla ni som lyssnar. Har ni hört om det här? Visste ni att det var en hemlig symbol för swingers? Kan det vara så att Läckis är swinger?
Du vet, jag har träffat människor som har swingers, som jag tänkte så här, det är den sista i världshistorien jag trodde var swinger. Jag tror att det, vi har pratat om det där förut. Jag tror att det är så mycket mer utbrett att man går in till grannen och bollar runt lite.
Tror du det? Känner du någon på allvar som gör det?
Ja, jag gör det.
Har du själv fått ett förslag så här, ska vi byta partners? På riktigt nu?
Nej, det kanske jag i och för sig inte har. Men jag tror att många skulle vilja det. Kanske inte med mig, men överlag. Tror du inte det?
Nu vet inte. Har du haft någon sån dröm eller tanke?
Vadå, jag har ju liksom, det var ju väldigt länge sedan, men man har ju testat lite så här. Ja, men liksom hångla loss lite med samma man och sådär. Jag har testat det där lite, fast
jo, men typ det är så här, om du typ har haft en kille i liksom många herrens år, och så har man kanske någon så här gemensam idé eller dröm om att så här, det här skulle vara kul att piffa till lite grann nu genom att göra så här.
Med ett annat par, menar
jag. Ja, med ett annat par. Och hur man hittar det paret. Jag tycker i alla fall så här, att det verkar vara så jävla krångligt med planerandet och och få till ett genomförande. Tänk dig själv, dig med dina 5 barn. Det ska ordnas barnvakter. Du ska städa hemma.
Jag kan inte ens onanera. Alltså, du kan inte ens använda de nya sexapparaterna. Alltså, det är väl helt
kört. Men förstår du hur du ska få till det? Liksom. Och så kanske man då har hittat något par och sen så bara, tänk om man ångrar sig i sista sekunden. Men hur fan gör man då? Man bara, nej, jag tycker det här känns helt rätt. Och så det måste man inte förstöra stämningen.
Det måste finnas hederskodex. Att man säger att det här funkar inte. Man kan ju inte tvångspippa.
För att man liksom har hållit på då och planerat något. Och fixat barnvakter. Och de andra har fått fixa barnvakt och så.
Men jag är kompisar som går på såna här klubbar. Och när de berättar om det. Såna här swingersklubbar. Då blir jag liksom bergatagen, och då menar jag inte på ett bra sätt, utan då, nej men liksom hur de beskriver att man kommer in och ser typ som en så här Risley through gympasal, och ser lite så här upphängda grejer, och alla går kring med halvsnabel, många har väl ändå tryckt i sig något glas vin eller två, kom igen, det måste man väl.
Gud, vi ska inte håna den här typen av människor. Alltså, jag menar verkligen inte att göra det. Jag har själv varit på sån här klubb med Ville. För vi bodde ju granne med Raymond och Maria, som var en swingersklubb.
Just det.
Och vi
den
var ju bara
första
såhär,
typ i Stockholm. Alltså inte den första, men som folk som vi
ja,
kände till.
Det var så etablerad liksom, mer såhär porrklubb. Och då, vi fattade ju inte att det var en swingersklubb, utan vi bara, gud, vi måste gå ner på Raymond och Maria. Vi har ändå gått förbi den här porrklubben så jävla många gånger. I både nyktert och onyktert tillstånd. Så vi liksom brassade ner dit. Och det var ju något av en chock liksom. Då har jag ändå varit på så här lite halvsnuska klubbar i Berlin och lite sånt där det liksom finns rum där man kan gå in och både ligga och hångla och allt möjligt. Men det här var ju liksom på en annan nivå. Och då blev jag också så chockad, för man får inte servera alkohol på 6 då klubbar i Sverige, inte på strippklubbar, inte på såna här klubbar heller. Så då är det så här, går man till barn och beställer ett glas saft eller typ en kaffe, det är också så här i en liten pappersmugg. Och sen är det då liksom olika rum där det då has sex på olika sätt. Och det är ju många som är så här voyeurer, alltså som bara gillar att gå dit och hänga i den porriga stämningen medan folk ger sig hem. Och par är välkomna och då ensamma kvinnor är välkomna. Men inte ensamma män. Det skulle väl hela jävla klubben bara vara ensamma män.
2000 män och 10 kvinnor.
Ja.
Runkande sitt hörn.
Nej, usch. Men det är ju någonting väldigt så här, tycker jag. Det ska alltid, det är väldigt svårt att få till någon typ av fräschör på såna där ställen. Och att det faktiskt ska kännas lite så här vackert och estetiskt och så. Utan det blir genast så här mycket galonkänsla. Och lite så här gympasal och så.
Ja, men för att det ska vara såklart kännas säkert. Alltså, jag tänker så här,
Wise Wide Shut.
Med Nicole Kidman och Tom Cruise. Som man tänker så här, tänk du ringa till Tom Cruise idag och bara säga, hej, du ska spela in en porrfilm typ där du ligger med din tjej och ni ska vara nakna, vad är så här konstiga och kulta hus där ni så här ska spela spel med typ örnmasker. Han bara, what about Mission Impossible? När man tittar på den filmen så är den egentligen så här helt sinnessjuk.
Jag kommer faktiskt inte ens riktigt ihåg vad den handlar om. Jag har aldrig varit ett fan av Stanley Kubricks filmer. Jag går inte liksom inte igång på hans universum. Jag har aldrig gillat Clockwork Orange. Alltså nej, jag gillar inte hans universum. Jag kommer sällan ihåg handlingarna. Det är kanske för att de ofta är så här suggestiva. Men det är i alla fall, alltså Eyes Wide Shut handlar ju om att de försöker piffa till sitt sexliv med olika så här lyxiga då sexklubbar.
Precis.
Och då, då är det väldigt luxurious.
Ja,
men det är extremt
det är långsamt
ifrån
knullas, känns det mer som.
Ja, men här är det Raymond och Maria var långt ifrån det. Alltså. Väldigt långt
men jag
ifrån.
Säger så här, det känns alltid mycket tryggare att vara med Svenne Bananas än de där rika jävla galenskaparna. Så är det, jag tror det. Jag tänker så här, bondesamhället, är du med mig? Bondesamhället, ja. Är så här,
men vad är för fel med estetik? Varför är liksom den här typen av så här, det är som, det här har vi faktiskt pratat om förut, att det är så här sexleksaker. Det ska vara liksom så, det ska vara så här lite putslustigt och lite skojsigt, och det ska genast bli lite plastigt och lite så här fetischigt. Får sällan ha en estetisk och sensuell känsla, utan det ska bli så här,
liksom, lilla kaninen.
Ja, men det ska bli liksom lite humor blandat med lite...
Jätteballen på 2 meter.
Ja, men det är liksom någonting väldigt så här Gunny Gunnar-aktigt som direkt går igång hos mänskligheten när det ska handla om då sexuella lekar, som man säger. Vuxenlekar. Leksaker.se. Men ja... Vad fan, hur kom vi in på det här? Nej, från glaciär till... Ja. Jo, men Bad Flamingos, om hon nu var... Ja. Åter till Läckberg. Ja, åter till den här glaciärfilmen. Berätta, hur var den?
Nej, men det handlar om Lena Endre som spelar en läkare som ser då en son som kommer in under pandemin och kryper ner sin mamma och inser att nu kommer han att dö. Men han tycker att det är värt det liksom. Och då får hon panik, för hon har inga barn, hon är inte gift. Hon bara såhär, ingen kommer ta hand om mig när jag blir sjuk. Så då drar hon till det här hotellet, Haymarket. Och där checkar då samtidigt den här Alexander Karim in. Och han är pastor och han har förlorat sin fru, hon har tagit sitt liv. Och de två bor där på hotellet. Och liksom man har olika slotttider. Man hör en röst som säger så här: nu är det rum 314 som kan gå ner och äta sin mat. Alltså allting sker utan någon mänsklig kontakt.
Mm-hmm.
Hälften av världens befolkning är dött och det är, liksom, det är pågående kaos. Liksom. Men de kom in där och sen började de prata med varandra via den här walkie-talkien. Och sen så började de prata med varandra via dator och FaceTime och så här. Och så börjar de liksom, de träffas aldrig, men de gör massa grejer. De säger... De sjunger karaoke, de blir dyngraka, de liksom blir kåta, går in i duschen fast utan varandra hit och dit. Och sen så, jag menar så, jag har inte sett Orka med Justine Bornebusch, men där är ju väldigt många öden som flätas samman. Här är det ju bara de 201,5 timmar, så det, då blir det ju lite... Det blir en annan, vad ska man säga, det blir inte samma liv liksom.
Det måste ju kräva väldigt mycket också, både, tänker jag, dialogen och skådespelarna för att man ska orka stå ut med det.
Ja, det är verkligen bara de två under hela tiden. Det var ändå en så här skräck, alltså det blir en gastkramande känsla när man ser så här, man inte har någon mänsklig kontakt med någon. Och sen så avgör det de riskerar att man då ska dö om man träffar en andra liksom.
Ja, jag fattar.
Men till slut gör de ju det. Vänta. Men jag ska inte känna någon spoiler alert. Men de blir kära i varandra och ja. Det här pågår liksom under en och en halv timme. Och ja, man känner verkligen så här, vad fan gör man om man blir så där uttråkad? Vad gör du när du blir uttråkad? Har du någonsin till exempel pratat med dig själv? Så har du sålt så här, gått där. Ja, det gjorde jag alltid min moster. Så här, ja, Lotta, det ska jag ha. Så ska vi ha. Man bara, okej, du pratar lite med dig själv.
Men jag vet att mamma gjorde det också. Och hon var så här, men gud, ja, men det, ni anar inte så här. För mamma levde ju ensam. Och liksom så här, men ja, när man inte har barn hemma, när man inte har någon kar hemma, man är så här van vid att det hörs röster hela tiden och man är van vid att prata konstant hela tiden, så blir det ju nog lätt hänt så att man börjar prata med sig själv. Men jag måste säga att det är så här, det känns ju, nu skulle jag känna det som att det vore en välsignelse att få vara typ så här instängd på ett hotell. Du vet ju att jag hade mina 2 veckor i Aten själv.
Ja, så här, som vi pratar om sen
men som att det är så här, ja, och ja. En stor del av liksom njutningen med den resan var ju att jag kunde strosa runt på Atens gator ensam. I så här, jag var ju där 2 veckor på stipendium. Det var liksom helt sjukt nice. Men det är ju för att vi är i en sån tid av livet. Det är snabbt övergående, höll jag på att säga. Ja. När de är utflugna så är de ju utflugna. Och då kommer man väl gå där och snacka för sig själv. Och...
Ja, men vi körde en sådär. Efter visning så ställde vi oss frågan så här: vad skulle man själv sakna? Liksom om man var instängd, vad skulle man sakna allra mest? Det är såklart man skulle sakna, men skulle man hellre vilja ha en god jävla pizza på pizzahörnet än att få ligga med en het snubbe.
Mm.
Alltså jag undrar vad man skulle liksom åtrå allra mest när man var instängd i ett rum utan mänsklig kontakt.
Ja, jag tror att det som jag tycker jag har haft liksom brist på i coronan, och det tror jag många med mig känner, och det kan jag tänka mig om jag då skulle säga på obestämd tid stängas in i ett hotellrum också här. Det är klart att man kan ha kontakt med varandra, det är klart att man kan försöka bygga sitt liv, men det är den här ovissheten och att inte kunna göra planer för saker att se fram emot.
Mm, mm.
Att liksom inte ha någon sån framförhållning.
Ja, jag fattar.
Förstår jag menar? Att så här, jag vet inte om det är en luddig grej att längta efter, men det är det här att man bara så här längtar så hårt efter att de här mänskliga mötena tycker jag också är så här. Jag tycker det har varit bland det mest fascinerande och spännande i mitt liv. Hur man möter människor som sen får enormt stor betydelse. Tänk när jag träffade dig liksom. Då var ju vi ändå inte så purunga, menar jag. När man, och vi har ju också så här, i barndomen under ungdomsåren, om man får låta som en gammal professor från Malmö högskola, så blir man ju ändå...
Du sa inte hagga i alla fall.
Nej, men då blir man ju, då försätts man ju i olika situationer där man träffar väldigt mycket nya ansikten hela tiden. Man byter klasser och man byter grupper och man börjar på liksom gymnasiet och sådär. Och in i olika läger, sammanhang och så vidare. I vuxenlivet så är det ju betydligt mindre av den varan. Även om du och jag är frilansare och går in och ut i projekt och vi kanske är, liksom, tillhör en grupp människor som träffar väldigt många egentligen. Men jag tycker ändå att det är fascinerande. Alltså där kan jag verkligen känna liksom att så här, det finns en Guds hand med att man så här, helt plötsligt bara får en människa in i sitt liv som får sån jävla betydelse för
dig. Ja, jag håller med.
Du har ju många sånt. Du är verkligen en människa som är duktig på att liksom skapa relationer och har gjort det under hela ditt liv. Liksom. Med nya människor, jag tycker alltid du har så här nya bekantskaper. Så här, åh, det är den här som jag träffade där. Och så här, som blir dig liksom ganska nära.
Ja.
Och det är ju en alltså, det tycker jag är fan... Det tycker jag har varit bland det största i mitt liv. När man lyckas träffa människor som man bara så här, känner starkt för.
Mm.
Och det behöver inte handla om kärlek eller förälskelse. Utan bara att det är någon som... Tänk när vi träffade Kristoffer till exempel i Sydafrika. Mm. Fan, vilken jävla magiska dagar det var. Ja. Hur kul vi hade under de tre dagarna.
Hur vi liksom aldrig ville åka hem.
Nej, vi bara så här, kan vi få stanna i den här liksom bubblan av... Liksom, när man bara... Av ett så här magiskt möte liksom. Med någon som man bara, wow, klickar med. Så här, och bara har så härligt. Jävla kul. Ja. Och bara skrattar. Och man bara hittar varandras humor direkt och så här.
Nej, men jag tänker att det händer att folk säger så här, men gud, du träffar nya folk hela tiden, hur ens möjligt liksom? Man bara säger, det handlar om att man utsätter sig för det.
Mm.
Men det är väl lite som allt, att för att kunna göra det så måste man ju ha sin lilla grogrund av människor man älskar och som finns där om det liksom skiter sig. Det kan ju nya bekantskaper också göra, men jag kan också känna att det är härligt med nya bekantskaper, särskilt när man har barn till exempel, ska åka iväg på någon liten minisemester. Det känns liksom nytt och fräscht. Man pratar inte om exakt samma saker. Nej. Ungarna vet inte exakt allt om varandra. Bla bla bla. Det blir ju liksom en på nytt födelsekänsla.
Gud. Nej, men det är ju som att man får ju fler människor man berikas med i livet, desto fler perspektiv får man ju.
Mm.
Och liksom, det är spännande. Det är i alla fall, jag tror att det är kärnan i vad jag skulle sakna mest, så är det så här mänskliga möten av olika slag. Även liksom när vi jobbar och träffar människor som man vill liksom på ett eller annat sätt jobba med, så blir man ju liksom så här, det är ju magi, det är så jävla härligt.
Jag vet inte om jag är off limit med knulleriet nu, men jag bara känner så här, när de blev så otroligt upphetsade av varandra, att de var tvungna så här, han var tvungen att köra en runk typ, och hon var tvungen att gå in i så här, det coola av sig i duschen, och jag var så här, jaha, nej. Då vill jag hellre liksom träffa en kompis och käka en pizza typ. För mig, så det är olika delar liksom, stadier man är i livet. Nu efter all flytt och ja, men, lite jobbiga grejer som jag inte riktigt. Så är jag liksom, jag känner mig så jävla utmattad. Jag känner så här, gud, jag känner mig numb, som jag tycker är världens bästa amerikanska uttryck. Du vet när kroppen har stängt av.
Mm.
Lite så här som när man liksom har haft en nyfödd unge som har så här slurpat på en dygnet runt 6 månader. Så bara... för den ena partnern för att nu ska jag liksom bli åka av. Man bara, ja men ta det här paketet då. Och så bara lägger jag det i någon form av konstpositioner. Så får du väl, ja jag vet inte. Mm. Alltså jag tror att det är svårt, men om man inte då är deprimerad eller liknande, det är svårt att förstå för män hur ockuperad kvinnor kan vara barn.
Ja, verkligen. Ja, gud ja. Men det är svårt, tänker jag, för män generellt att förstå. Hur liksom, hur jävla dränerad man kan bli av typ en flytt också.
Mm, mm.
Men det blir väl förvisso män också. Men det är som du säger, i olika delar av skeden av livet så skulle man ju säkert sakna, eller så sakna med olika saker. Men jag tycker också att så här, de som är bäst på att anpassa sig efter märkliga situationer och lägen, det är ju verkligen barn alltså.
Ah,
ah. Så här, nu ska du bo i den här grottan i 3 år. Det finns inga fönster. Bara, jaha, vad kul.
Mm. Alltså, vad mysigt. Man bara, jaha, är det?
De är så här, nu ska vi bara liksom äta knäckebröd i 3 månader.
Ah.
Ja, okej. Okay. Ah. Alltså, det är inga konstigheter vad man ska presentera för dem egentligen. Bara man försöker ha någon typ av glädjefull image när man gör det.
Men det är det jag menar. Det är sen när barnen tänker tillbaka på vissa, så här, hur lyckliga de var. Man bara, men då bodde vi ju 2 rum i kök. Då var det så och så.
Min bästa tid, ja, men vi bodde på Tavasgatan, mamma. Jag bara, vad var det som var härligt där? Olga tycker alltid det. Min lilla lägenhet där jag skiljs med så kvarten efter att jag ville skilja oss. 43 kvadrat. Tavastgatan. Jag sov i vardagsrummet och Olga hade ett eget rum. Hon bara, det var så mysigt med den där lilla granen som typ den starkaste barnomsminne. Den där lilla granen som du fixade. Jag bara, vilken jävla gran. Man kommer inte ens ihåg själv. Helt bizarrt. Men
då var hon typ såhär 4 år och skulle ha eget rum.
Mm. Så korkad grej liksom. Varför kommer man ens på så dumma grejer? Men det är så viktigt för ändå att man är såhär,
gör rätt.
Ja, och såhär, hon ska inte få liksom det sämre i min lägenhet än i Villes. Liksom. Här ska hon ändå få ett eget rum. Och jag kan väl ändå... Ah, men som att man själv... Alltså, herregud.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, tillbaka till Camilla Läckberg.
Ja, men Camilla, men det är ändå väldigt friskt vågat att hon har rollsatt Lena Endres, som ju är glada 62, var hon väl? Alltså hon är väl ändå över 60. Mm. Hon då inleder passionerad förälskelsehistoria med Alexander Karim, som ju är typ 40 då.
Ja, 39. Ja, 40.
Mm. Och det är väl rätt nära Camilla Läckbergs egna liv.
Precis, det här är ju, dels tror jag faktiskt att det är en tanke, såklart. Men det så känner jag så här, vi sa det efter vi sett filmen, vi kollade på varandra, vi som satt i det rummet, vi bara, det här var modigt.
Mm.
Det här var en modig film.
Mm.
Är du med mig? Mm. Dels är det liksom ett... Det är liksom... Det är knappt... Det är monologer bara.
Mm.
Som möts via liksom... Men alla fick en håkitåke när man kom. Det var ju väldigt roligt så här. Stenmark får inte upp filmen. Kom.
Okay.
Varför är det så barnsligt roligt med håkitåke?
Nej, det är så roligt alltså.
Men det var i alla fall väldigt flott. Du vet, man kom direkt från förskolan. Man är inte så här jättebortskämd. Nu har jag i och för sig varit i Marbella precis. Jag ska inte säga någonting. Men du förstår vad jag menar. Man märkte att det var så här. Hej! Man får inte ses. Man fick känslan av att så här. Nej, vi ska icke mötes. Och sen fick man gå in på sitt rum och då kom de in med så här en förrätt. Det sa, vad vill ni ha? Då var det så här två servitörer som kom in. Bara, vi vill ha kola, vi vill ha hamburgare. Så bara, vill ha mer vin? Och sen så blev det något fel med liksom hamburgaren, att det kom någon ost på någonting. Så jag öppnade den. Då står det typ tre pers utanför.
Nej.
Till mitt förfogande. Jag bara, jaha, typ, hej, hej, jag skulle bara undra om jag... Ja, vi kom de in där, vill ha mer vin? Ja, vill vi något annat du vill ha? Och så kom de och bädda sängen innan de gick och la sig. Och... Det var jävligt lyrigt, måste jag säga.
Mm, du hade butler, ja. Trevligt.
Läckberg bjuder till. Han var så här, är det här kändisar som är på det här hotellet eller? Han tyckte det var väldigt flott att han kunde bara så här...
Nej, vad mysigt.
Ja, mysigt.
Fan vad kul. Jag tycker ändå det var en väldigt rolig idé på en... Alltså att ändå... Alltså hon är ju inte en kvinna som har blivit lamslagen av pandemin.
Nej, herregud,
den verkar ju passa
henne
som handen i fucking handsken. Gud, så det sprutas ur ord ur den kvinnans.
Men jag fattar inte hur det ens faktiskt är fysiskt möjligt. Jag känner mig som slöfockarnas moster Ingrid. Jag bara... Som en pösmunk. Du vet, det spottas ur filmer och det spottas ur serier.
Dubbelroman har hon skrivit också.
Ja, och 99 romaner med... Vad heter han? Fixelius. Imaginären.
Nej, men det är helt bizarrt. Och nu har hon då också... startat ytterligare... Hon har ju Bad Flamingos, men nu har hon ju startat ett annat produktionsbolag. Tillsammans med... Gud, vad heter de då? Skitsamma, det är i alla fall ytterligare ett bolag. Liksom. Hon vill verkligen ta över hela Nöjesverige. Men jag tycker... Nu skildrar ju då den här filmen en förälskelse. Hur tycker du att den här förälskelsen skildras?
Dels handlar det om så här... Som man brukar säga till varandra... Om han var den sista i världen skulle jag aldrig hångla med honom. Så säger man ju liksom om vissa män man träffar. Så här, om det så bara på en öde skulle jag hellre dö än att... Ja, men du vet. Men om den setupen som är ju att det är bara de två på det här hotellet.
Aha.
Och de vet ju inte om de kommer att överleva eller om, liksom, om världen kommer gå under. De är i en apocalypse now. Mm. Och vilket skapar såklart, jag menar, det förklarar ju allting från Stockholmssyndromet till att liksom man stannar kvar hos sina förövare.
De har bara förändrat.
Precis, och det förklarar ju också mångt och mycket varför kvinnor stannar kvar hos sina liksom förövare. För att de blir ens allt. Man blir isolerad, man får inte gå ut. Man blir försörjd, man blir liksom bekräftad. Man blir, alltså allting kretsar kring samma person som också... har förstört ens liv samtidigt. Och det är samma sak här. De vet, de är bara de två.
De är helt utelämnade till varandra.
Precis, och jag tänker så här att det kan vara lite vem fan som helst. Som man då kan känna en passion för. Just för att när man känner sig så där utsatt och sårbar. Det vet ju du själv att man kan känna så här, men gud, om inte mamma precis hade gått bort har jag ju sagt någon gång. Då hade jag aldrig blivit kär i honom och liten och diten. Att man så här... Man behöver någon som räddar den. Vissa perioder av livet. Och det är ju samma sak här. Så det skildras i att han frågar någonting. Så här, ställer någon fråga. Hon bara, ska väl du skita i typ? Ja, men du vet. Det börjar med att de försöker hålla upp garden. Och inte berätta om sina innersta liksom, sårbarhet. Eller farhågor och sådär. Men sen sakta men säkert så blir det så här. Vad fan har man att förlora nu då? Men gud, nu spoiler allting. Men det är en scen där de hånglar då via en glasruta.
Aha.
Väldigt spektakulärt.
Ja.
En riktig liksom hångelpåsättningsscen fast med en glasruta emellan.
Oj då.
Ja, det är lite
spännande.
Ja, det är lite så här, man vet inte riktigt om man ska tycka att det är buskis eller romantiskt, sexigt liksom.
Ja, spännande.
Ja. Ja, och sen så är det då så liksom... Ja, men som sagt, spoiler alert. Och så till slut så skiter de i det. De bara...
Skiter i glasrutan. Skiter i virus.
Aha, och så är det liksom en ingående kärleksscen.
Ja.
med då, inom citationstecket, en kvinna som inte är botoxad eller 20 eller har sillisar eller hit och dit. Och det är ju lite chockartat. Men också så jävla vackert, förstår du? Det är så här...
befriande.
Ja, nu menar inte jag så här, okej, Lena Endre är en av Sveriges vackraste kvinnor. Jag menar inte så här...
Nej, men hon är 60 år och hon låtsas inte om att hon är yngre.
Nej.
Och hon försöker inte göra någonting för att föryngra sig.
Mm.
Utan hon vill vara 60 och det är ändå väldigt vackert. Men det är också väldigt ovanligt att få se den typen av kärlek skildras. Och det som är, men är det någonting som diskuteras i filmen? Är hon så här, hur kan jag som är så gammal? Nej, det är också väldigt roligt. Nej, det är underbart.
Det är helt okommenterat, vilket gör att jag tror så här... apropå hur kvinnor eller män beskrivs i filmbranschen som du vill komma in på, så är det här ändå, det kändes väldigt befriande att gå därifrån. Jag kände så här, ja, det var ju jävligt hett att se henne, för att hon liksom närmar sig pensionärsåldern och han är en het stad.
Det var väl så här, men det är lite grann som, jag vet inte om du har sett Bridgerton på Netflix.
Nej, jag har inte det.
Det är en otroligt liksom älskad och sedd serie som handlar om så här, en 1800-tals familj som håller på i brittisk societetsliv med baler och flickor som ska giftas bort och jävligt dammigt, men den är helt fantastisk. Det går liksom inte riktigt att peka på varför man älskar den så mycket, men jag gillar kostymdraman och sen gillar man ju liksom så här generellt kärlek. Men det som är häpnadsväckande i Bridgerton och som också är häpnadsväckande i jag såg den här nu om det ryska hovet som jag också har varit inne på.
Just det.
En till, den här serien som du och jag började kolla på.
Ah, just det,
den tittade jag klart på. Men det, i båda de här serierna så har man ju rollsatt engelska lorder och liksom högadel med färgade personer.
Mm.
With colored people. Och liksom, det har ju varit helt otänkbart tills dagsdatorn. Och då har ju folk varit såhär, men gud, det går ju inte, för det kommer bli helt fel, för att det är alltid den vita aristokratin som har liksom varit vit, och det här kommer bli otrovärdigt och så här. Nej, för efter att man har liksom, efter typ ett avsnitt har man helt glömt bort vem som är svart eller vit, och utan det är liksom, man bara helt glömmer bort det. Det är helt fantastiskt att man har lyckats liksom skapa representation på det här sättet. Med så jävla enkla medel. För att någon bara så här vågar tänka pyttelite outside the box. Liksom.
Fast det är ändå märkligt om du tänker lite på de här gamla liksom 40- och 50-talsfilmer. Så här Ben Hur och Cleopatra. Det var ju så här Elizabeth Taylor och Peter O'Toole. Tycker du att de såg jätteegyptiska ut eller?
Nej, men det tyckte...
Det var inget märkligt.
Nej, det var inget märkligt då.
Att liksom. You talk like this British English accent.
Nej då, men det var i alla fall mörkhåriga. De tog ingen blondin då. Utan det räckte med såhär blondiner eller mörk, alltså brunetter. Det var så långt de kunde sträcka sig.
Nej, helt
bisarrt.
Det är det jag menar, att så här, mänskligheten kan ganska snabbt jacka över på någonting som den har itutats i hundratals år, att det ska vara på ett visst sätt. Allting är ju liksom påhittat, som jag måste ändå säga, att Navid Modiri har sagt.
Ja, och allting är väl påhittat kanske då också. Vi får väl se, fortsättning följer, om vi kommer få se flera då åldersöverskridande kärleksrelationer skildras i film, det nya filmklimatet, om fler kvinnor då skriver och regisserar filmer. Men på detta tema så vill jag nu lyfta Katarina Wennstam. Hon är journalist och författare och har ju skrivit och resonerat, debatterat i en herrans massa år om mäns våld mot kvinnor och framförallt om sexuellt våld. En riktig våldtäktsman var en bok hon skrev, vilket ju var en fantastisk verk kan man säga. Och hon satte ju verkligen fart på vår generation när det gäller liksom sexuellt våld och hur man ser på våldtäktsmän och på våldtäktsoffer och hon har gjort jättemycket för samtyckeslagstiftningen som har kommit till. Hon har gjort så jävla mycket helt enkelt för den här frågan. Men hon hade skrivit en text som publicerades i Expressen. Hon läste den på sin Instagram igår. Eller när det var förra veckan. Så läste hon den här texten lite högt liksom på sin... Jag tror hon gjorde det live eller på om det var Insta-tv. Och där måste jag ändå... komma med några liksom synpunkter.
Okej, vi lyssnar lite på den då här först.
För vid sidan av allt prat om antal poliser eller fotbojor så har vi populärkulturen som jag skulle vilja påstå direkt motarbetar föreställningen om kvinnors rätt till ett fritt liv med en fri vilja. För den här andra bilden, den där en förälskad man inte ger upp så lätt, den sitter så djupt rotad i hela samhällskroppen. Vi matas med den här romantiska föreställningen från barnsben. Det är killar som jagar och tjejer som ger med sig efter ett tag. Vi bär alla på bilder inom oss som vi har fått från filmer, från böcker och från låtar. Av att det mest romantiska en kille kan göra om han verkligen älskar tjejen, det är att kämpa för att få henne. Stå utanför hennes fönster, springa på perrongen efter hennes tåg, dyka upp när hon minst anar det med rosor och dikter och serenader.
Hon menar ju på något sätt att populärkulturen har, den fostrar och formar vår syn på kärlek liksom. Och det här är en tendens som jag tycker att jag ser hela tiden, liksom att man helt plötsligt vill gå in och moralisera över verk, över konst, både konstverk och över litterära verk och över då filmer och tv-serier och musik liksom. Att så här, man måste tänka på hur kvinnor skildras, man måste tänka på hur kärlek skildras. Man måste, om man nu skriver en tv-serie, då har man fan mig en skyldighet att liksom, och tänka över hur man skildrar. Och det här måste jag säga att jag inte håller med om. För jag tänker att konstnärer är inte opinionsbildare, konstnärer är inte politiker, konstnärer är inte journalister som ska göra anspråk på sanningen, utan det konstnärer gör är att spegla verkligheten och samtiden. Alltså att kreera och skapa en fiktiv värld utifrån upplevelser som man på något sätt, utifrån det liv som man lever. Och hur fan ska man kunna skriva typ, hon tar ju upp som ett exempel Flashdance och Pretty Woman och liksom menar att den typen av förälskelse som skildras. Och även Twilight-serien här med vampyren och lilla, vad heter hon? Bella. Och som blir då så jävla liksom kär i den här vampyren. Och han är ju liksom skadlig för henne. Helt och fullt. Och jag måste säga att jag tycker att det här är så här, kan inte hon, hon gör ju så mycket som är så himla bra. Men just att så här, vara filmvetare och kulturvetare och göra sig till uttolkare av kultur. Kan man inte så här, finns det inte de som gör det så oändligt mycket bättre? Alltså hon menar så här, skildringen av den här romansen mellan Bella och vad heter han, snygga vampyren. Att det här är liksom så här, det är skadligt för unga kvinnor att tycka att det här är någonting som är, eller vi kan väl ta ännu mer, fyra nyanser av grått. Åh gud, den är, vad fan, vad är det? Det är liksom verkligen så här, BDSM-sexen förälskelse.
Jag vet inte ens att du kan ta upp, för den var ju liksom ett sånt, så här, då garvade man ju bara så här, men gud, det är så patetiskt. Alltså det var ju inte ens övertygande, fast jag håller inte med dig. Om vi ska ta...
Nej, men, får jag bara säga poäng? Alltså, ja. Det jag menar är så här, jag tycker inte man kan gå in och moralisera och censurera konst och kultur. Utan konstnärer måste vara fria att berätta om det som vår samtid är. Alltså utan det, då skulle man ju helt plötsligt bara så här, nej men gud, ska vi ha gulag då? Att man så här förpassar människor, då kan man inte så här, nej, man måste ha ett moraliskt liksom, jag är helt med på att flera röster måste få visa och skriva manus och
jag
tycker det är underbart att Läckberg
visa samtiden, men om så här 94% av de som ska visa samtiden är män, då blir det ju ett väldigt perspektiv.
Fast nu verkar det vara så att Twilight-böckerna är skrivna av en kvinna, så att där har du fel.
Men jag har inte sett det. Men,
nej, men Twilight-böckerna är skrivna av en kvinna, så tycker jag också att så här, om man verkligen bara vill, man vill bara stirra sig blind på hur förälskelse skildras i de här populärkulturella serierna, då kan man väl tycka så här, men vänta nu, Bella förälskas i en vampyr. Vampyren vill göra henne illa samtidigt som han ser henne och bekräftar henne och älskar henne. Han är liksom både farlig och härlig. Kan man inte se den här vampyren då som man har gjort i alla jävla tusentals år som en symbol för någonting annat? Nämligen för liksom den outkomliga sexualiteten som kvinnor liksom inte har haft tillgång till för att den har varit så jävla skammad för kvinnor. Det är vad jag ser när jag tittar på Twilight, och det är därför jag går igång och känner så här: åh gud, vilken härlig förälskelse. Och samma sak när jag tittar på Pretty Woman. Vad är det som gör att man tycker att den är så jävla härlig? Eller Dirty Dancing, som också är en... vad är det man går igång på i Dirty Dancing-scenen? Inte fan är det typ någon...
Att hon är 12 och han är
40. Är det man går igång på?
Jag har inte sett det på så länge. Men
att hon är 16 och han är 25, så är det väl.
Ja.
Nej, det man går igång på, det är att hon går från att vara tonåring till att bli vuxen. Att hon upptäcker sin sexualitet. Det är liksom det jag tror att Dirty Dancing för mig i alla fall som var kvinna och flicka när jag såg den. Jag var 12 år och jag tyckte det där var så jävla åtråvärt och härligt. På något sätt. Att hon fick så här tillgång till sin egen sexualitet. Hon var väldigt hårt hållen av sin pappa som hade massa olika moraliska idéer om hur en flicka skulle vara. Och han var inte fin nog för henne. Det vill säga hon liksom ska helst akta sig för sex. Mm. Och hela hans värld, det är dans, det är stora jävla vattenmeloner som går och bär på. Det är liksom, det är sinnligt. Det är liksom, det är, hela den världen är en stor symbol för sex. Liksom. Hon får tillgång till sin sexualitet. Hans ålder tror jag faktiskt inte har, han hade liknande. Det hade kanske varit fräscht om han hade fått vara 16 också då, I don't know. Men
grejen är att det konstiga är så här att jag tror att du är något på spåret. Jag tror att det handlar om den förlorade sinnligheten. Det finns jävligt lite sinnlighet i dagens filmer. Jag tänker så här, Pretty Woman, som jag ändå måste säga så här. Ja, då bodde jag i USA och var barnflicka. Jag och min kompis sitter så här, men så där kanske man kan tjäna extra pengar. Den, liksom, man kan inte när man är så här 19
men,
år.
Men se är här, vi inte glada som... att Pretty Woman gjordes? Den liksom har ju skildrat hela så här djup i eran på ett sätt som ingen annan film har skildrat. Också så här synen på att allt kan köpas. Han köper en så här prostituta som han liksom... Och sen bara, nu vill jag att min prostituta ska bli min fru. Då, då liksom åker man dit med så här, en vit... Vad är det, hon säger att hon vill att en prins ska komma ridandes på en vit häst och rädda henne.
Mm.
Men... Till sanningen hör ju den filmen att hon har redan räddat sig själv. För bara genom mötet med honom så har hon bestämt sig för att hoppa av prostituta-grejen. Så hon håller ju på att packa sin väska och dra ifrån Sunset Boulevard och sluta. Och har på sig ett par jeans och har inte på sig den lilla porriga klänningen och ingen peruk längre.
Nej, men det enda är ju
i slutscenen. Och så då kan han komma i alla fall.
Ja, men problemet är ju att om han inte hade kommit och hämtat henne, skulle hon då säga jobba på ett, liksom ett shopping mall och varit världens lyckligaste för detta hooker?
Men kan det inte vara också så här, för jag undrar så här, vad är det man går igång på då tycker det är så jävla härligt i Pretty Woman? Jag tror också att det är det oväntade. Att den jävla filmen visar, och det där i filmens värld så är det ju ofta det här som är så här totalt jävla overkligt. För det vet väl alla, eller på att säga, som har gått till prostituerade, att det inte handlar om kärlek. Och aldrig någonsin har gjort.
Jo, men det som det är att så här, fram till en viss ålder när hjärnan inte så utvecklas, ungdomar, så är det jävligt svårt att se så här, vad är rätt och vad är riktigt, vad är fabulerat. Jag tänker, om vi tar Woody Allen som nu är i hetluften liksom. Hans filmer handlar ju bara om vad han har för erotiska drömmar. Varenda film, när man tittar på dem med nya ögon nu, man bara, jaha, det var en 16-årig tjej som blev besatt av honom. Mm. Jaha, det var en 17-årig tjej som blev besatt av Woody Allen. Och där kan jag återkomma till, så han är den sista jag skulle ta i med tång.
Mm.
Det är liksom ett manligt ego.
Men tycker du att det skulle vara farligt för dina söner att titta på en Woody Allen-film?
Nej, men jag tror inte ens att de skulle ju bara tycka att bruden var dum i huvudet.
Jag som menar det. Kåt på det är liksom, jag menar det, ja. För att liksom, det här är ju också en så här grov misstro mot mänskligheten. Att man så här, jag kommer ihåg att Viggo Kavling sa det till mig någon gång. Han sa så här, du ska inte underskatta dina läsare. Och jag kommer ihåg han sa det, att jag bara så här, håll käften jävel. För att jag är så här, för att jag gärna har gjort det som skribent. Jag har liksom skrivit ibland som att jag har skrivit till en skock så här, får som inte liksom kan läsa knappt. Alltså, förstår du vad jag menar? Att, man ska inte underskatta människor. Man ska inte underskatta ungdomar heller. Som att så här, varenda tjej som har kollat på Twilight-serierna helt plötsligt ska gå och inleda en våldsam relation. Jag tror liksom att så här, man ger kulturen och så här, tv-serier och populärkultur alldeles för stor makt. För jag tror inte att den har det. Jag tror att ens föräldrars relation till varandra har mycket, mycket större impact på hur man skapar relationsmönster framåt. Och det visar ju all forskning.
Det är inte så att när jag säger 90-210 så Beverly Hills att den påverkade sättet jag hade ju känt en liten flört med en kille som hade en biroll där det hade jag. Seth. Jo, mycket stolta minnen. Man hade en liten tvåa där nere på Sunset Boulevard som jag och Stina, vi bodde där ganska mycket, det gjorde vi faktiskt.
Hos Seth.
Vi. Nej, hos Seth och min snubbe heter Seth. Och hennes snubbe, fan hette han, Bronco, jag på att säga. De var tatuerare, slutade mycket illa. För Seth snodde då, vi säger att han heter Jax, tatuerade grejer och drog. Så dramatiskt. Jisses, men jag är som sagt ingen filmvetare eller liksom genusvetare, men jag tror att generationen som är nu ser, det är lite som det här med
vänner. Men Katarina Wennstam vill ju gärna liksom hitta förklaringsmodeller till varför mäns våld mot kvinnor är så extremt utbrett. Och vi lever ju i en patriarkal värld, det kan vi verkligen liksom alla då vara överens om att vi har gjort. Och då är ett sätt är att så här, fler kvinnliga manusförfattare får komma fram, fler kvinnliga filmare och... Men jag menar, om jag tittar på kvinnliga manusförfattare och kvinnliga filmer och kvinnliga serieförfattare. Ja, vad ska vi säga om pianisten? Är den...
Nej, men jag fattar, men det är alltså, så få procent Twilight... av kvinnliga manusförfattare och regisserare.
Ja, men just så här... de kvinnliga berättar ju oftast ännu mer om så här, kvinnlig utsatthet och den typen av förälskelse. Och jag menar, 50 Shades of Grey, 4 nyanser har gått, 50 nyanser har gått... Alltså, 50 Shades of Grey är ju också skriven av en kvinna. Hela jävla Grottbjörnens folk är skrivna av en kvinna. Och det kan väl kanske, alltså det är ju verkligen så här, John Dallar, hon blir så här våldtagen Ayla av så här, av John Dallar. Och först blir hon ju våldtagen liksom av en neandertalare som hon blir med barn med. Och till och med det skildras ju som en sexscen, den våldtäkten, som hon ändå så här. Det är både helt fruktansvärt, men samtidigt så är hon liksom så här, hon kan inte bestämma sig liksom. Och sen är det då John Dallar, och den typen av sex är ju också någon form av övergreppsliknande sex väldigt mycket.
Men tror du det var mycket... grottande? Tror du att det var massage och petting?
Ja, men det är väldigt mycket. Den har lite olja
från favetträdet under det John Dallar. Säger du John Dallar?
Vad säger du? John Dallar?
John Dallar.
Nej, gud vad roligt. Men det här tål att tänka på några varv till.
Ja, men man ska inte heller underskatta alltså Harlekin och de här. Jag var ju så petsad när jag läste de här böckerna.
Men det är liksom så här, det är en form av så här erotik som skildras. Och det är typ som att så här, men det är liksom lika enkelt som att säga så här, åh gud, våldsporr, det gör liksom, de som tittar på den kommer då liksom direkt gå ut och våldta människor. Och typ så här, oj, vi kollade på Dirty Dancing, därför så accepterade vi att typ förälskelse i någon 40-årig man. Nej, det är liksom inte kulturens fel, det är inte våldsporrens fel heller, det är fan samhällets fel. Det är samhället som har sett ut så här i hundratals år och så här, det är inte kulturen som driver samhällsutvecklingen. Det är det jag vill säga. Jag tror i alla fall inte det. Men jag hyser den största respekt för Katarina Wennstam. Jag kan ha fel. Det vet man inte förrän...
Nej.
Först för att bli gamla och få se resultatet av allt.
Precis.
Men ja. Du, apropå om man nu ändå är inne på feminism and stuff like that, så såg jag att Lou Kauppi och Viskans viol, som ju hon är ju, låg ju bakom Inte din hora, tror jag.
Ja.
Alltså hon har ju varit prostituerad och har ju skrivit jättemycket. Hon har ett Instagram-konto, Viskans Viol. Men de har startat Förtalsbyrån.
Mm-hmm.
Har du hört talas om det?
Ja, det har jag gjort.
Med anledning då av att det är flera kvinnor som efter MeToo har dömts för förtal efter att ha berättat om sina upplevelser i slutna grupper på Facebook i flera utav de här då uppropsgrupperna, eller vad ska man säga, kallar de för.
Mm.
Så det var ju en kvinna som dömdes i 60 000 böter, och nyss då också en kvinna som dömdes att betala 50 000 till Soran Ismail. Och de har startat Förtalsbyrån med anledning av att det är liksom helt bisarrt. Alltså det är extremt jävla svårt att få någon fälld för våldtäkt och sexuellt våld och så vidare. Men det är liksom att säga att man ens har blivit utsatt för våldtäkt på sociala medier eller liksom offentligt, trots att det finns en fällande dom, det är förtal.
Jaha.
Det är liksom helt absurt liksom, att om du har blivit våldtagen av en man och han blir dömd för det brottet och sitter inne för det 7 år, så får du ändå inte berätta och nämna hans namn och säga det i typ din, på din Instagram.
Va?
Nej, det får du inte. Du får inte säga det om inte han har en samhällsbärande funktion, om inte han råkar vara politiker
eller så.
Så att liksom brottet då anses ju vara liksom, och är det så att han har våldtagit, alltså det är det Cissi Wallin har blivit fälld för, att hon har då sagt att Fredrik Virtanen har våldtagit henne, trots att han har då inte, han har inte blivit frikänd ska vi säga, utan han, den här rättegången las ju ner, så det blev ju ett oprövat. Och det är samma sak i Soran Ismail, så vi vet ju fortfarande väldigt väldigt lite om vad som egentligen hände. Men man får då inte berätta om det som man menar att man har varit med om. Och så hon har ju dömts för förtal, och det är väldigt många som har dömts för förtal. Och det här kan man ju diskutera huruvida det här är bra eller dåligt. Och det är väl, kan jag tycka, vi har bestämt i Sverige att liksom, har man begått ett brott, suttit sitt straff och sonat då sitt brott, så ska man få en ny chans att komma vidare i livet. Och då är det klart att så här, gamla synder kan försvåra det, om man då fritt fram kan gå och snacka på stan eller på byn om vad någon har gjort för liksom 25 år sedan. Och att man då är evigt stämplad för det. Så det är väl klokt ur vissa hänseenden. Men det är ju framförallt det här som har drivit MeToo, liksom, att lagstiftningen är rätt skev. Vi har väldigt låga brott låga straff för sexualbrott och för mäns våld mot kvinnor.
Ja.
Men jag tycker det här var ett jävligt intressant initiativ i alla fall. Jag tycker det var bra.
Ja. Heja, 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 heja. Heja.
Mm.
Ja, vad säger du, Bettan?
Nej, men Bettan, vi kanske ska ta runda av här.
Kanske vi ska. Vi har haft mysigt här i sovrummet, tycker jag.
Så himla mysigt.
I Bettans sovrum. Nu ska jag, i helgen ska jag köra bilen Bettan.
Du har en Bettan, men din nya röda, vad heter den då?
Den heter Richard Gere. Tack för att ni lyssnar.
Tack, tack.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.